Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Människor utan humor är ju fett obehagliga. Då var det verkligen så här, då låg jag i min säng och kunde fysiskt inte ta mig upp. Jag hade också velat säga någonting, men jag kan inte göra det. Jag är ju svensk, för då kommer jag bli kallad för rasist. Jag bara, nej, men vet du vad, då tycker jag inte att du ska säga någonting, för Gud förbjuder att du skulle bli kallad för rasist.
Du ska stå i hela podden.
Ekonomiskt liksom.
Och vi har publik alltså. Det är tur att vi är vana stand-up-komiker. Känns det jobbigt för dig att ha en publik?
Precis, du som är folkskygg och sådär.
Det märks att ni är stand-up-komiker.
Det är för att handhålla mycket också.
Det är ett helt bord, men ni sitter så här och bara, vad är kameran?
Ja.
Vi ska liksom,
där har du den.
Det är där, ja.
Men kan,
ja.
Kan du tala i micken?
Ja, absolut.
Vi har kontrat nu, Navid. Du måste fokusera.
Nej, det är ni.
Ja, men det är
du som vill på något sätt.
Det är, ja, just det, fan.
Just det.
Jävla skit.
Vi måste hålla dig två,
liksom.
Du måste sluta pimpa snusdoser och fokusera på annat, liksom.
Men du är persier, vad han vill.
Vad sa du?
Du är persier, då.
Persier?
Iranier är det, då?
Ja, men det, ja. Eller?
Ja, det är i och för sig, det är ju gamla persierriket.
Du lever ju upp till alla fördomar, liksom.
Med den här, menar du?
Oh, bling och good. Moder persien, liksom. Kolla snusdosan, liksom.
Kan man ha en bling i snusdosan?
Jag håller den mot dig.
Jag ska börja pimpa med den här heroinsprutor, tänker jag, som nästa grej.
Ja, det är fan nästa. Så jag säger, Seal by Gucci, liksom.
Perfekt.
Ja, varmt välkomna till Oskyddat samtal i alla fall. Gäst Navid Modiri.
God morgon.
Poddare, författare, föreläsare. Du får gärna fylla på om du vill.
Substansblingare.
Vad var det du sa? Visionär, kallar han dig.
Men framförallt människa.
Och,
en nyvaken.
Men helt ärligt, du är ju förebild för våran podd, för mig i alla fall. Jag ska inte kanske prata för alla, jag vet inte, men hur kan vi? Som var just det här, ett oskyddat samtal med vem som helst.
Du var ju verkligen först med att snacka med vilken
vilding
som helst, liksom.
Men så, var det, nej, men det tror jag inte. Vi var nog i början, men fan, jag lyssnade ju jättemycket på Aron.
Mm-hmm. Ah, ja.
Och var inspirerad / rädd.
Aron Flam.
Ja, precis, det är lite samma här.
Nej, men det jag tror att det är en ganska vanlig grej innan man träffar Aron, för han har ju såhär resting Jew face, och det är liksom och vet man inte vem han är på riktigt, alltså bakom allting vet man inte det där, och det är ju vanligt med de här karaktärerna, Bard och Henrik Jönsson, alla de här, de är ju såna riktiga som mysisar hela bunten. Och folk tror att de är Voldemort. Mm. Får man säga Voldemort till det?
Nej,
det är inte okej.
Okay.
Men det är väl något att han alltid levererar skämten också, deadpan, liksom. Så att man är alltid så här, är det på allvar nu? Vet man, liksom, innan man fattar hans jargong, liksom, så tar han sig och blir bekväm.
Men jag tänker direkt på varför du la ner min favoritpodd. Hur kan vi?
För att det var klart. Det vi skulle göra där och då var klart. Och det är en sak jag avskyr mest av allt, och det är att bli patetisk. Du vet, åka runt och spela liksom Satisfaction 70 år senare på arenor. Mm. Det där för mig är så här, skriv något nytt. Dö, återuppfinn dig själv. Jag är inte så mycket Rolling Stone, jag är mer Bowie. Alltså att det du har gjort har en viss relevans under en period. Sen är det klart. Och sen behöver du gå igenom den här vidriga, fucking äckliga, hemska processen igen av att så här, nu ska jag bli dålig igen. Mm. Nu ska jag inte veta alls vad jag håller på med, och nu kommer de här liksom stressen och pressen av att jag inte ser exakt hur allting ska hänga ihop
och jag behöver vara i liksom ganska mycket frustration tills någonting nytt kläcks liksom, och så kör vi på det.
Just det, och du hade gjort, sålt ut livepodd och allting. Känner du det, Gustav, att det är lite som att vara livepodd nu? Det är din dröm.
Det är, det kommer kännas att det sitter tre vita killar och tittar på en med skeptiska blickar. Det kommer vara en livepodd.
Han har ju utvettet till våra egna följare liksom. Hur många skulle komma om vi hade en livepodd liksom? Kommer ni inte de, våra egna fans? Nej.
Men med stark entusiasm så sa ni tydligt, vi kommer absolut inte.
Nej, men vadå, det vill bara köra, testa liksom.
Nej, det var inte riktigt så illa, men det var lite kul att många ändå är.
Hur länge har ni kört?
Ja, men ett och ett halvt år ungefär nu.
Är det så på slingen?
Nej, men lite mer än ett år.
Någonstans där.
Två månader till kanske. Så vi har ju haft många av de här du nämner. Också liksom. Men hur, hade du samma problem med att få in folk med andra åsikter än just högerextrema?
Bra fråga.
Det hade vi.
Ja, det är det så.
Ja.
Vill du utveckla varför?
Eller högerextrema?
Nej, men du,
nej, men det är så här.
Men
bara för att sortera lite. Det är, du menar folk som andra kallar för högerextrema?
Ja, men vi har haft Bilan Osman liksom två gånger istället för någon annan kanske med.
Vad sa du?
Vi har haft Bilan Osman två gånger till exempel.
Ja.
Istället för kanske någon ny med liknande åsikt som hon. Och att det är svårt att få vänsterfolk är ju det jag försöker säga, om du relaterade till
det. Ja, men är bara inte hon är högerextrem nu?
Ja, det kanske är sant. Hon kan
efter allt. Konvertat.
man blir det på Expo till slut. Liksom. Man blir högerextrem. Det är lite som att jobba på Migrationsverket. Alla kommer därifrån och blir rasister.
Vackert.
Nej, men alltså, det där är ett fenomen. Folk som har jobbat på SOS och på Migrationsverket och blir cyniska, det är ett ganska liksom,
nej, man känner inte att man hjälper
tungt
folk eller sådana, utan man bara,
har du samma bild av dem som du ser?
Ett mörkt fenomen.
För det är lite intressant.
Du är polis, va?
Ja, precis. Och när jag blev polis, då var man ju rätt så naiv så där i början. Liksom. Och så var det min systers man som sa det, att liksom om fem sex år då kommer du vara rasist och
ha en podd.
Du kommer vara liksom flankerad av två vita snubbar.
Ja, exakt.
Och sen kommer du ha en podd och bara bjuda in högerextrema.
Han är inte visionär, han är profet.
Ja, exakt. Nej, men hela hans familj är ju poliser liksom, och då han har väl sett det några gånger hur det har gått från att man är väldigt ny och nyfiken och naiv och
rädda världen.
Ja, man ska rädda världen och göra skillnad liksom, tills att man blir fördomsfull och rasist till slut liksom. Jag säger inte så att alla blir så. Jag säger
det. Du har blivit så. Inte alla poliser.
Inte undantaget
som alla poliser.
Nej, men jag, kolla, det där med naiviteten tror jag är som vanligt, och jag tror det är viktigt. Hade det inte funnits så tror inte jag att man hade gjort lika mycket grejer. Jag hade inte startat Hur kan vi? Ni hade kanske inte startat det här. Du hade förmodligen inte blivit polis om inte naiviteten fanns i början.
Tror på en livepodd liksom.
Ja, men eller hur? Och sen så får man liksom mikrodosera besvikelsen längs vägen på något sätt.
Släppa in lite i taget.
Det är framgångsfaktorn.
Ja, precis. Ta lite besvikelse i taget. En fjärdedel besvikelse och tre fjärdedelar vatten liksom, och så spä ut över en livstid.
Men jag undrar sen, när du lade ner din podd, det måste ju ha funnits ganska liksom starka ekonomiska motiv att ha kvar den och sådär. Var det liksom en tuff grej? Och
han beskrev sitt kaffe nu också samtidigt.
Jajamän.
Jag kan inte säga att ekonomiska incitament på något sätt var närvarande under de åren.
Det är så att det fanns inga pengar i poddar då liksom.
Jag tror att jag gick, alltså personligen kanske 300-400 000 back.
På riktigt alltså? Är det för att du producerade så mycket, liksom, alltså, la så mycket pengar på produktionen?
För att jag blev av med mina uppdrag, för att jag avlönade folk som jag jobbade tillsammans med i podden.
De här grabbarna, vi har inga liksom.
Inte de här grabbarna, men andra, för att få det att rulla, och tog inte ut lön själv, tog från mitt sparkonto. Och sen, ironin är att läsa liksom, att läsa Britt Stakson i DN när det liksom står att jag tjänar pengar på att ha med en förintelseförnekare. Och jag bara,
på förintelsens minnesdag?
Dagen efter.
Okay. Ja. Det är så stor inte Aftonbladet, men
nej. Men det är inte ofta där jag hämtar min fakta heller.
Varför inte det?
Varför inte det?
För att jag ber inte Edvard Blom om sit-ups-övningar heller. Så att det är, man får gå till rätt.
Och det är ganska roligt hur jag ser vad han har för idé.
Sant. Nu har jag sagt det några gånger, och Edvard, du vet att jag älskar dig, men vi kan prova ost istället.
tillsammans.
Jag tjänade inte liksom pengar på att göra Hur kan vi?
Det var därför du slutade, för du ville inte tjäna pengar då.
Vilken typ av uppdrag blev du av med?
Föreläsningar, workshops, jag körde ju utbildningsdagar. Och det var okej. Jag menar, hur kan vi ju inte första gången jag jobbar med samtal? Utan det har jag ju hållit på med sen 1900 Frasiell. Och då i början när jag gjorde det på det sättet som funkade i vissa etablerade rum, när jag var liksom den här duktiga, sköna blatten som var inspirerande och härlig och bara pratade om mångfald och integration som någonting fint och inte sa vad jag egentligen också tänkte. Inte att det inte är fint, utan vad det också kan vara. Alltså nyanser, du vet.
Yep.
Då var jag plötsligt inte kul att ha som maskot på konferensen längre.
Nej.
Så nu har de andra maskotar.
För att ta tillbaka på den frågan, för jag är verkligen nyfiken på det, hur man får in mer vänstergäster. Om du har någon tanke kring det? Om du hade samma problem eller tips eller vad som helst, eller varför det är så?
Alltså jag är ju ganska envis. Så jag ligger ju på och bjuder in. Jag bjöd in i kanske 5 år. Vissa, de längsta gästerna var nog 5 år innan de tackade ja. Så jag ger mig inte.
Nej, ska vi.
Vill outa någon där som det tog 5 år att få med? Liksom.
Outa. Alltså, jag menar, jag har redan sagt det. Alltså, Johannes Klenell tog 5 år. Cissi Wallin tog 3. Det är väl liksom några av de längsta.
Just det.
Cissi Wallin, hon har tackat nej 3 gånger. Bara så att ni vet, jag har legat till liksom.
Nu på senaste?
Ja.
Men hon gör musik nu. Jag tror att hon inte vill vara i offentligheten.
Nej, men hon vill inte ha med det att göra. Hon har sagt sitt liksom, lite grann. Så att hon vill inte ha med det att göra.
Ja, och det, så här, ni har kört i 1,5 år. Men ni har ju som varit komiker. Alltså, det är rätt slitigt också att stå där på liksom, arenan. På olika sätt. Det är, utan att så här, det finns inget så här offrigt i det jag säger, utan bara så här, det kostar.
Och alltså, så mycket hat hon har fått under alla år liksom, som är där man var rätt slut liksom. Ja, och definitivt. Verkligen.
Vi fick en medlemsfråga som är så här väldigt speciell. Alltså, det finns medlemmar på vår kanal
på YouTube.
På YouTube. Okay. Och vi fick en sån fråga och jag vet inte om du kanske förstår den, för jag vet inte om det här är någonting internt, men vi testar. Men han skrev så här: jag drömmer fortfarande om ett samtal med Navid och Eberhard mot Breivik i hans cell. Så frågan till Navid, om du fick vara ledande i samtalet i en stund, Breivik lyssnade på vad du sa, vad hade ni pratat om? Välj endast ett
ämne.
Jag vet
vem det är Erik T. Karlberg.
Ja.
Skojar du eller? Ja, du visste det. Okej, okay, ja, då var det väl rätt så internt.
Autistiskt namn.
Ja, exakt. Okej, men
han är en dedikerad lyssnare, han har hört av sig många gånger. Det sitter någonstans där. Förmodligen så tar det plats från någonting annat som är viktigare, som typ min pappas födelsedag eller någonting. Men jag kommer ihåg vad han heter.
Och det är inte första gången jag ställer frågan.
Nej, han har skrivit till mig om det där.
Är det hans idé eller din?
Jag tror att det var någon, du vet, fräck journalist som bara... Men du, skulle du ta samtal med vem som helst? Vad säger som Anders Breivik? Jag bara, det är väl klart. Varför skulle man inte ta ett samtal med en sån otroligt mörk
det finns
och fascinerande
men
person?
Också intressant, ja.
Det finns anledningar.
Ja, men till varför man inte skulle förstås. Men också.
Absolut.
Men
alltså. Ja, definitivt. Det finns risker. Och det är så här, jättemycket av det vi höll på med, speciellt mot slutet när vi hade gjort några varv, det var ju men risk... Vad heter det? Assessment eller riskbedömning. Sånt håller väl ni på med massa också?
Rätt mycket, speciellt nu när vi har liksom, säkerhetsläget är på 4 av 5 i terrorhot och sådär. Så absolut, varje dag.
Du menar nu i den här podden med tanke på att jag ser ut
som jag gör? Precis. 4 av 5.
Nu höjdes terrornivån till 7,2.
Liksom.
Är det lågligt att intervjua Breivik? Det får man om man vill. Ja,
absolut. Det får man ju yttrandefrihet och sådär.
Men om man ska strongmana liksom, motargumentet som du pratar om, alla ser det här och så här, ja, men vi ger folk en plattform och sådär, att det kan sprida dåliga idéer. Tror du...
Har du hört talas om internet?
Ja, men
det är en ganska stor plattform.
Nej, det är det liksom. Men ja. Finns det något kring det? överhuvudtaget.
Jag köper inte premissen.
Du köper inte den premissen. Nej. Överhuvudtaget.
Nej.
Att folk som har större kanaler, för att det är ändå så, ja, alla har ju tillgång till internet, men ändå har mycket ögon på sig betyder ju.
Ja.
Men du tycker det finns inget där alls liksom.
Nej. Men, bullshit. Nej. De får argumentera för sin premiss. Mm. Jag tänker inte försvara min inställning till deras påhittade premiss.
Nej.
De får börja med att försvara den. De har bevis. Vad heter det?
Bevisbördan. Jag läste faktiskt några artiklar om dig, lite research, utöver att man har konsumerat varenda avsnitt. Och en artikel var ju om boken som jag läst, Min vän Björn, där de då anklagade dig för att göra den om dig själv och liksom så att du var
narcissist. Alltså en ganska eftersatt person som behöver psykisk hjälp.
Och då tyckte jag, det var inte samma person, men jag tror det var samma tidning, återigen Aftonbladet, tror jag. För andra var i alla fall det. Och då var det han som skrev att just argumenten mot det du sa, eller för det du sa, Gustav, att det är bättre att, att han och de journalister som har liksom utbildning och det lät otroligt narcissistiskt eller högmodigt att det är de som får vi ska inte liksom tydligen ha hur kan vi eller internet liksom, för det är farligt och det blir disinformation. Det är bättre att det sköts av proffs liksom. Att de sitter på sanningen.
Som har den inte skyddade titeln journalist.
Blev ju...
Ja, det är ju ett märkligt påstående. Det är ju ungefär som att säga liksom, håll käften, låt oss vuxna sköta samtalet. Och ni kan hålla käften basically. Det finns ett förakt i det uttalandet. Det finns en ignorans. Ganska liksom, vem säger så om man själv är trygg och säker på vad man själv håller på med? Det finns ju ingenting farligt i att sitta och lyssna på någon annans åsikter om du vet var du står själv.
Nej, men det var så konstig artikel, för då till och med det du hade sagt liksom, att man ska, han sa det är inte alls bra med för mycket information, sa han. Jag skojar, jag läste typ om det alltså. Att så här, du hade sagt att konsumera båda sidor, läsa Aftonbladet och något annat som är emot det och så vidare. Och så var han nej liksom. Det var ganska fascinerande. Men
det, vet du vad som är så fint?
Ja, berätta.
I den världen som jag tror på, så får han säga så.
Självklart.
Coolt, va?
Det är yttrandefrihet.
Och när du säger så att jag hade lyckats och jag slutade med Ukami, då menar du lite grann att du har krossat åsiktskorridoren eller?
Nej, det var aldrig målet.
Nej, berätta mer om målet och vad du lyckades med.
Ja, men vi ville påverka samtalet. Vi ville tillföra ytterligare, eller kanske fler lager till samtalet. Prata om vissa ämnen som vi inte pratar om. Prata om vissa ämnen på ett annat sätt än vi har pratat om dem. Och det tredje var att prata med personer som vi inte har pratat med. Och alla de tre har vi gjort. Och vi har gjort det i 5 år. Och sen så såg vi också att det poppade upp fler poddar, fler samtal, och då kände vi, då har vi gjort den här biten. Det betyder inte att vi slutar jobba med samtal, utan okej, då går vi vidare, så gör vi någonting
annat. Formen liksom. Har du något exempel på något ämne som var liksom, det var känsligt och som ni tog tag i?
Psykedelika.
Ja.
Vi var inte först igen. Aaron var väldigt tidig. Och nätverket för psykedelisk vetenskap var tidiga. Men vi gjorde det och spred det samtalet. Vi var förmodligen en av de första stora kanalerna som pratade om begreppet toxisk femininitet.
Och det måste ha varit
vågat. Just det, han var också i Bohuslänningen. Kom upp ganska snabbt, våran tidning höll jag på att säga, där vi kommer ifrån.
Och då, var är ni ifrån?
I Bohuslän.
Jo, men
Strömstad, Grebbestad, Göteborg.
Alltså Göteborg.
Vi är mest kustar allihop.
Var är Göteborg?
Jag kommer från Mölnlycke, lite utanför.
För du är från... Just det, du är från Götet.
Ja, du gick på Ullebäck.
Ja, absolut. Ja. Jag har ju hängt mycket i Mölnlycke.
Vad roligt, då har vi gått på samma gymnasium liksom.
Gick du på Ullebäck också?
På Ullebäck också.
IT-data.
Ja, det kan man nästan tro liksom, även om jag är utseendet för det. Men det var en teater gick jag på Ullebäck.
Gjorde du det?
Nej,
det hade jag inte tagit.
Nej, det förstår jag. Vad pluggade du?
IT-media.
Du pluggade IT-media? Ja, men liksom,
alltså, fan vet du vad det är roligt? Det här är lite kul. Det här är 2001, 2002 typ. Och jag går i 2an, 3an på gymnasiet. Jag går IT-media. Och då fanns det en nättidning som hette source.se. Känner ni till det?
Okej. Nej.
De hade en jävligt spännande affärsmodell. Du fick betala en prenumeration, inte prenumeration, men en medlemsavgift för att vara skribent i den här plattformen. Och det var ett sätt att nå ut med dina texter som oupptäckt journalist eller debattör eller skribent. Och, men då fick liksom dina texter stå bredvid kända namn. Liksom. Plus att varje månad så var det tre texter som vann 10 000 var. Typ den mest lästa texten, den bästa texten och ja, någon mer. Och fan, är jag då 17 kanske? Så jag sitter ju liksom på skoltid istället för att gå och ha lektion, istället för att gå och ha mediekommunikation så här, med fan hette Mila, Egil Gry.
Ja, ah, han som var rektor.
Han blev rektor sen, exakt. Egil, jag hade honom i mediekommunikation. Och istället för att gå på hans lektion och läsa om hur jag skulle göra, så satt jag och gjorde det. Och då satt jag och hade massa beefs med typ, jag minns att jag hade en beef med Linda Skugge. Jag hade en beef med Marcus Birro. Jag var helt obnoxious. Jag skrev sådana riktiga Chang Frick-rubriker.
Det var tidigt nättroll liksom. Du var snabbare än bollen.
Riktigt trollig. Så här. Jag skrev så här: tjocka människor borde inte få rösta. Alltså sådana idioter. Bara
för många som har tagit livet av sig på grund av Navid
Modiri. Alltså,
för de kan inte tänka långsiktigt. Liksom.
Mobbat ihjäl.
Nej, men alltså, kan inte skjuta fram.
Jag kunde inte tänka långsiktigt. Och du vet, när man är 16, man har liksom ingen empati. Och jag menar verkligen, alltså hjärnan är inte klar. Liksom. Mm. Det är som att plocka ut en limpa bröd ur ugnen lite för tidigt. Så att jag vill ju bara bråka.
Men det är ju kul liksom. Det är fortfarande lite kul tyvärr.
Ja, men det var uppmärksamhet, det var energi.
Mm. Jag känner ju Birro lite, vad bråkade ni om, måste jag bara fråga?
Jag vet, jag minns det inte. Nej. Jag ville bara jävlas. Jag ville bara ställa till med stök.
Du gick det på Roma kanske, så har du kört.
Ja, fotbollslaget är det. Ja, just det.
Blev du underkänd av Egil Grysen då?
Nej, men då kom jag in på lektionen så här en timme in. Och han bara, ja det passar att komma in nu. Mm. Och så kan jag ju inte heller, jag kan inte hålla mig. Jag har ju någon sån här svara tillbaka Tourettes liksom. Mm. Så jag bara, ja men jag har precis suttit och skrivit en artikel på en nättidning för att få läsare, till skillnad från att sitta här och prata om det. Mm. Sådär, så jag blev inte långvarig på den lektionen ändå. Nej. Och så här, det fanns en poäng i det. Mm. Och jättemycket arrogans från min sida också. Förlåt Egil.
Men vad heter det? Jag känner mig lite elak mot den här Erik Karlberg.
Nej, men vi ska svara på frågan.
Vad hade du snackat om med Breivik? Eller ja, men ett specifikt ämne, för att inte göra det för brett. Är det några frågor som du hade velat ställa till exempel?
Min inställning ganska ofta inför samtal är att jag är nyfiken. Och inte till en början nyfiken på någonting särskilt. Utan jag är nyfiken. Mm.
Kan relatera.
Och då det är bara som ett öppet fält. Alltså precis i början. Det är bara som ett öppet fält av liksom, okej, okay, wow, det här, vad kan det här bli? Och jag går ofta på karaktär, alltså på personlighet. Här är någon som jag skulle vilja förstå hur den tänker, hur den agerar, vad den har fått sina åsikter ifrån och hur den navigerar i världen och kanske också i sin inre värld. Och då börjar det liksom, det börjar där. Och sen det räcker ganska långt för att höra av sig eller kanske boka en gäst. Och när jag har gjort det, då brukar jag kasta ut frågan till folk på sociala medier, och då får jag som input, så jag är nyfiken på deras nyfikenhet på den här karaktären, och så kommer det in som en tråd, och sen sitter jag liksom, det är en ganska jammig process, den är väldigt intuitiv så. Och sen till slut så bara så finns det som block eller som nästan som akter. Jag har ju inte med mig frågor in på det sättet. Jag har inte en lista med frågor, Utan det är... Jag var inte meningen.
Han är polis, vet du. Han är väldigt,
jag brukar faktiskt inte ha det. Jag brukar faktiskt inte ha det. Men jag ska säga det, jag har jobbat natt.
Alltså, så jävla trojansk diss alltså.
Jag har jobbat natt i natt alltså. Så att jag är så jäkla trött. Och jag hade så mycket så här, jag, om jag skulle bara komma hit och vara helt blank papper idag, då hade jag förmodligen suttit och somnat kanske.
Som Israel-Palestina-debatten.
Ja, exakt. Så, men jag hade ändå lite frågor och funderingar som jag verkligen ville ställa innan jag somnar. För att jag har jobbat natt liksom. Så att jag var tvungen alltså, just idag. Jag var tvungen just idag.
Jag bara, så fort jag sa det så tittade jag.
Härskarteknik.
Ja, det var en liten härskarteknik alltså. Jävlar.
Nej, men det är som att jag har liksom... Ja, det blir som nästan som tre delar eller tre akter. Och det har jag på något sätt i huvudet som sjok. Sen kan det vara så att jag kliver in i samtalet direkt på en sekund, bara jag behöver glömma det jag tänkte och bara nolla helt och vara närvarande och i stunden, och de samtalen brukar bli jävligt bra.
Fråga Breivik för han ser sig själv om 5 år och sådär.
Vad står det på din vision board?
Ja,
nej, men jag hade pratat om hat, tror jag. Jag är nyfiken på vad hat är. Jag tror inte hat är en känsla,
utan
som hänger ihop med känslor. Men på samma sätt som bitterhet och surhet är inte känslor. Det är känslor som har ruttnat, om du förstår vad jag menar. Det är liksom doften av känslor som inte har getts uttryck. Passiv aggressivitet är ju kvittot på någon som inte har uttalat ett behov, sagt vad den vill, satt gränser.
Men intressant att du hoppade på en grej, du sa det, för jag tidigare kanske fått försvara humor snarare och skämta om allt än att prata och samtala om allt tidigare, så har jag också tänkt på just den grejen, att frågan är om det inte är så att liksom humor är en pysventil, liksom grova skämt för någon som kanske då faktiskt inte gör en skolskjutning för att han i alla fall fick liksom skratta åt invandrare istället för att skjuta dem, alltså nästan ett grovt exempel, men du vet.
Nej, men alltså så här, på tal om Björn,
ja.
Som valde att avsluta sitt liv, vilket jag tycker att varje människa har liksom rätt till, att det finns en sista utpost av värdighet i det.
Absolut. Det är 25 kanske.
Efter
man får lite tillägga det.
Du har en poäng i det. Det finns absolut någonting att säga om att jag menar, apropå hjärnan och mognad och sådär. Men jag minns att vi pratade ganska mycket om det. Sista året så satt han i rullstol. Han kunde ju inte skära upp mat själv. Det var otroligt smärtsamt både för honom och för oss runt omkring. Och
ALS då, för de som inte vet.
Ja, men precis. Och det till och med för en sån person som har väldigt mycket inre resurser och en andlig praktik och men existentiella avgrundsverktyg liksom, var det ju såklart vidrigt. Det är fortfarande hans liv. Och han sa det till mig, ja, men, sista veckorna så här. Han bara, det är så skönt att hänga med dig för att du tycker inte synd om mig. Och du fortsätter vara rå och liksom så här bufflig och driva med mig precis som du gjorde innan. Och för honom var det ett sätt att bibehålla någon slags normalitet. Och för mig hänger ju till exempel humor och trauma hänger ihop. Hade jag inte kunnat skämta om eller kunnat genom humor som får självdistans till vissa saker som jag och min familj har varit med om som är bara helt liksom, så här, Stephen King som skräckvidriga, så hade jag ju förmodligen behövt en annan utväg. Men det är en pysventil. At least, och som mest tror jag att det kan vara som en räddning från att bara ge upp.
Men du kunde fortsätta driva med honom då även när han var...
Han ville jag, liksom, han ville bad det. Mig ja. Om det.
Och jag, det finns mycket material där.
Precis, alltså, när han är som på väg att så här, sista stunden när liksom hans närmsta står runt honom, då är det en av hans närmsta vänner som själv har varit med om extremt mycket trauma och liksom, smärta. Han har jätteskön så här,
Han är göteborgare också, han säger jätteskön.
Ryck upp dig då.
Hallå.
Nej men då ska han inte där och låta dig.
Då ska han en kompisen luta sig fram till Björn och krama honom för sista gången som i den här dödsbädden.
Jävla bög.
Nej men alltså
får du stå upp för det.
Inte så grovt, men det var ju det. Han lutade sig fram, krama Björn och viskade. Du glöm inte att swisha mig för lunchen.
Och du vet,
Björn bryter ju ihop av garv och sorg och bara gråter och skrattar. Mm. Och det var ju så vi höll på. Och han mådde väldigt, väldigt
så
bra.
Ni skrattade och han grät.
vi skrattade,
kan inte vara snälla mot mig?
Han, det där var liksom, ja. Så att jag hörde, alltså jag hörde och jag, alltså, fan, har du inte humor i det mörka? Eller så här, människor utan humor är ju fett obehagliga.
Jag vet inte om du läste Ikaiki eller sett, nu säger jag fel, men den japanska, han som träffar alla, Blue Zones heter dokumentären på Netflix,
just
han,
det.
Folk som lever länge. Mm. Och då var ju en gemensam nämnare, tror jag. Han lade till som en bonus, tror jag. Han hade egentligen sex, men den sjunde var att alla hade humor.
Det visste jag inte.
Nej, jag tycker bara superintressant.
Oh, wow. Så så här, ät fisk, ha långvariga relationer och driv med dina drömmekompisar.
Träna, ha något att leva för och familj och så.
Ha en liten japan. Mer så här effektivt, inte energimässigt.
Du får pressa ihop dig själv.
Men det är ju bokat undervara
här. Till ögonen så löser det.
De är inte små, de är kompressionsvarierade.
Jag kan ha sagt i podden tidigare, men det var ju väldigt roligt, för han intervjuade en sån superskrupplig japan liksom. Och så just frågan är då, hur lever man så här länge? Man dör inte. Jag tänker bara, det är så jävla roligt. Och garvar hon sig själv.
Jag tänker alltid på det.
Det är sant.
Det är sant. Hur mår du, bara säga sanningen? Liksom.
Det var ju så han, vad fan heter den här Kjell Höglund, han blev intervjuad innan han kollade vippen, när han sa, livet är som en kopp kaffe. Man räcker den och så är det slut.
Ja, exakt så är det.
Alltså, jag minns ju inte så här jättemycket från som, när jag alltså tiden i Iran, jag föddes i Teheran, sen flydde ju vi när jag var 2. Så jag har inte så jättemycket minnen direkt, men
var farsan aktiv eller något sånt där som
var
farsan aktiv opposition eller någonting, eller
ja, men båda mina föräldrar hade ju ett starkt engagemang.
Är de då pro-shan?
Banan.
Ja. Det är jag. Så jag blir nyfiken.
Ja, jag är fan antingen. Alltså.
Förlåt.
Pro-Sean.
Det rimmar i och för sig av Iran. Så det är
ja. Sean av Iran. Ja. Nej, de var inte royalister. De var inte muslimer. Utan de var, och jag tror att om du frågar dem så skulle de idag fortfarande säga att de identifierar sig som marxister.
Mm. Mm. Ja, just det. Du kommer lite från det hållet, va?
Jag kommer inte från ett hem där man har vänsterpartiet flaggor utan ett hem
liksom.
Med nej men så här, alltså, de är gammel vänster, de är liksom marxister, de är bildade, de uppmuntrar liksom råa intellektuella samtal med meningsmotståndare. Mm. Jag menar, vad fan, vi flydde för att man inte fick säga vissa ord. Mm. Förstår ni ironin när jag sitter och pratar med mina föräldrar om Sverige idag?
Ja, verkligen.
Och sen alltså, vi garvar ju. Pappa är så här, det är lugnt, vi har flytt en gång, vi kan fly igen. Det är...
Men jag tänkte fråga dig, för om du har den
bara... Jag ska bara avsluta den här. Och då berättar min mamma ibland att när vi satt liksom i skyddsrummet, min mormor hade som ute på gården i sitt hus i Teheran, så hade hon ett skyddsrum, sen en liten trappa ner, och så kom liksom folk från hela kvarteret när det var bombräder. Mm. Och då berättade mamma att då hade vi flytt ner i skyddsrummet för att det var flygattacker. Det var ju Iran, Irak. Det här är ju som 84-85 liksom. Khomeini har tagit makten, det är krig. Och då sitter vi där i skyddsrummet. Du vet, det är knäpptyst, ganska mörkt, liksom lite tända stearinljus. Och folk sitter och liksom gråter och försöker hålla för så här, sina barns munnar för att de inte ska skrika och sådär. Och min farbror, som idag är så här känd skådis och komiker i Iran, då var han 17 liksom. Du vet, han var i går teater på Hulebäck åldern liksom. Gör så här improvövningar och
bråkar med Egil Gry och så där.
Bråkar med Egil Gry och hela den biten. Mm. Och då mitt i det här liksom, mitt i skräcken, mitt i mörkret, mitt i det här liksom, du vet, taket skakar av liksom flygattacker, så
virar han en handduk runt huvudet och börjar imitera mullorna liksom, så att folk börjar garva. Och det, alltså, den berättelsen har jag hört så många gånger och den sitter så djupt för mig. Hur otroligt avgörande, livsavgörande det är med humor. Och det är därför idag i liksom så här, i vår ängsliga samtid så fan komiker är ju fan viktigare än någonsin. Riktiga komiker.
Just det.
Riktiga komiker. Ja, nej men jag, inte de här jävla TED-talk-komikerna på Netflix. Riktiga komiker.
När det är som mest föreläsningar.
Men han dissade oss alla tre liksom.
Ni måste, ja, ni måste sluta stå och liksom prata om genus i 2 timmar grabbar. Skämta istället.
Men det är du menar jag älskar... som utmanare eller? Är det du menar då? Liksom som...
Men jag menar riktiga ståuppkomiker. Ni vet ju vad jag menar. Alltså som drar skämt.
Ja. Har du några exempel? Fredrik Andersson.
Fredrik Andersson, ja, absolut.
Ja. Ja, men då är man.
Thanos Fotas, Aron Flam. Finns ju massa duktiga komiker.
Men jag skulle säga, för det finns ju folk tycker jävligt olika, men jag skulle nämna just Norm Macdonald förut, för att vi pratade om han pratade inte om att han hade cancer i 20 år för att han inte ville ha sån pitty så här, nej, hade cancer, för då går det typ inte att skoja om annat liksom. Och han är, har ju alltid så här, han har alltid pissat på satir för att det är så här, jag var bara silly shit liksom och var rolig liksom. Och det är lite det jag kanske känner också så här, alltså såna här George Carlin figurer som är mer föreläsningen sköj och vänner. Det ska vara skoj liksom.
Nej, men fan, det är inte liksom. Nej, fan, det är inte dem jag menar. Jag tycker George Carlin, han är ju rolig. Jag menar, vad fan heter hon?
Hanna Gatsby typ. Liksom.
Hanna Gatsby, alltså du vet.
Det är bara olika föreläsningar, båda är tråkiga liksom.
Nej, skillnaden är att han är rolig. Hon är inte rolig. Hon drar inte skämt.
Nej, det är ett skämt i början och sen är det föreläsning. Så.
För kan man inte kritisera Norm nu när han inte är här och försvarar sig själv?
Nej, det är det.
Förlåt. Att, han liksom, att det var tråkigt att man inte fick höra mer av hans djup eller hans tankar. Att det liksom, han kunde ha gjort liksom en djupare stand-up.
Jag tyckte att han presenterade det ganska bra genom sin stand-up. Han behövde bara inte hålla på och pissa på massa politiker hela tiden. Det är rätt tört liksom.
Såg ni den här, han gjorde någon Zoom-grej?
Ja.
Vad var det för kontext? Jag glömt. Var det något program?
Det var en typ en special som han sände efter att han var död.
Han gjorde en Zoom-special efter sin död. Den var så jävla... den var stark. Den var otroligt djup tycker jag. För att man visste vad som hade hänt. Är du med i den kontexten?
Ja, coolt.
Sen så var skämten... men vissa grejer var bra. Den hade grejer liksom. Man ska inte snacka illa om de döda liksom. Mm.
Han hade gillat det om du hade gjort det.
Han hade gärna det, det är sant. Men det finns ju någon line där som är jävligt kul med det här att det är så här, han vet, komikern är den moderna filosofen, säger folk. Det är jävligt taskigt mot moderna filosofer som finns på riktigt och som gör en grej.
Och det är ju inte heller sant.
Nej, det är inte sant. Det är bara så pretentiös grej som folk säger.
Jo, men kan man inte bara så här, värdera komikeryrket istället? Och så här, komiker är komiker och det är i sig... fett att det finns och filosofer finns också. Ibland är filosofer roliga, ibland är komiker filosofiska. Liksom. Alla komiker är ju inte filosofiska. Men vad har ni för favoritkomiker just nu?
Alltså jag är George Carlin.
George Carlin.
Ja. Nej, men Fredrik Andersson förstås i Sverige.
Ja, men det är nog Fredrik Andersson, ja.
Mm.
I Sverige, jag vet inte, för det har alltid varit Lucy
K. Ta en amerikan och en svensk.
Ja, man vill nästan höra vad Gustav säger, din jävla kritiker.
Ja, det, men jag är nog fan en basic bitch där. Det är nog Johan Glans i Sverige. Alltså.
Vart fan
är. Sen också Lucy K. internationellt.
Jag gillar han som, jag vet inte vad han heter, han Afterlife.
Ricky Gervais.
Ja, just det. Gervais och Andersson.
Vilka är dina favoriter?
Gervais och Andersson, ja. Fan, jag har ju pundat Carlin så mycket. Så att det är lite så här, jag tycker han är grym, but been there done that lite. Sen är det ju svårt att inte älska Bill Hicks. Alltså jag är ju stort fan av Bill Hicks för att han bjuder in så mycket mörker. Alltså när han drar den här grejen med den här, han har någon så här hentai, så här demonporr, det är någon så här tentakel, japansk tentakeldemon som har sex med typ någon liten japansk
men han pullar sig själv med micken i munnen.
Nej, men alltså det, han är ju så rå att andra komiker är så här okej.
Det är något som stör mig då i Sverige om inte annat att det är komiker som ibland då liksom, det där ska man inte skämta om eller den där. Det är någonting som
men då är på kortslutning i huvudet. Jag menar att då är de inte komiker.
Nej, jag fattar inte det.
Då är de ju något annat.
Ja.
Av alla, för att byta en lite grann, vi kan komma tillbaka hit, men av alla poddar du gjort, kommer jag på, vilken är du mest stolt över?
Av alla samtalen i Hur kan du, menar du?
Nej, egentligen av alla, för du har ju haft både Björn och Vid-podden och sen har du haft ju Hur kan vi, och så har du ju någon ny podd här nu, verkar det som också. Är det någon som du känner så här?
Men nämn gärna ett samtal också som du minns.
Liksom. Ja, absolut, varför inte?
Alltså hur kan vi och Björn och Navid är ju de två produktioner som det är också att vi höll på med dem ganska länge. De hann få ett djup och vi hann utforska dem lite längre. Och sen ser jag ju fram emot att göra liksom fler avsnitt av Folkets berättelse till exempel, som jag tyckte väldigt mycket om, men som vi gjorde, vad gjorde vi, 14 avsnitt? Eller? 12, 14 avsnitt? Ja, vi gjorde en sväng. Men den
var det Marskan?
Vad sa du?
Var det en Marskan?
Nej, Folkets berättelse var den här Sommar i P1 med vanliga människor.
Vad sa du? Nej, Fardost.
Fardost menar du?
För den lyssnar också på varje avsnitt, men det tog också
Sagor från marginalen.
Just det.
Ja, den var i och för sig jävligt rolig, för att vi gjorde ju det som ett experiment. Och det finns vissa... Jag vet inte om jag får säga det här. Jag vet inte om jag och Arskan har pratat om jag får outa hur vi gjorde den.
Testa.
Kan ta bort sen i och för sig, antar
jag. Vi kan blipa bort det. Vi kommer inte göra, men...
Vi gjorde en grej medan vi poddade. Som handlade om de fysiska förutsättningarna i rummet som påverkade samtalet jättemycket.
Brasan.
Det är pålagt efteråt.
Jag har inte ett exempel på det, nej.
Men ni gjorde en grej under samtalet.
Fan.
Runkade ni av varandra? Eller
men inte, alltså utan på kläderna. Men, inte sådär innanför byxorna. Nej, det gjorde inte. Nej. Men den var skitrolig, men det är också så här, att få prata med Arskan Fardost i två timmar i sig är ju magiskt. Att få göra det gång på gång och bara utforska och testa och lära sig nya saker tillsammans är ju amazing.
Berätta mer om vänster höger hjärnhalva, Arskan.
Vi hade ju han här, jag håller ju med, och när ni pratar med Eminem bara en sån sak kommer att vara superintressant.
Men så här, i Hur kan vi, så i början så var det ganska många samtal som sen ledde till att jag började lära känna personerna. Det blev vänner och nära vänner som har på olika sätt betytt väldigt mycket för mig. Men så här, första gången jag och Henrik Jönsson, det var ju så här avsnitt 8. Det var ju som att så här, träffa en gammal liksom, lekkompis och bara fan, vi känner ju redan varandra.
Kul.
Och så avsnittet med Henrik var ju skitroligt. Första avsnittet, första samtalet med Stina var ju otroligt starkt.
Stina
Oskarsson. Och då pratade vi om Breivik bland annat. Och sen första Hur kan vi live är svårslaget. För att det hade inte gjorts på det sättet. Och jag kommer ihåg känslan av när jag stod backstage och bara hör sorlet ute i salongen. Och så kommer Jens Ganman fram till mig och lägger liksom en hand på axeln så här. Han bara, det här är helt sjukt. Jag bara, vadå? Han bara, grabben, det är tisdag kväll i Malmö. Ni är ju komiker, ni vet hur svårt det är att sälja biljetter i Malmö. Det är tisdag kväll i Malmö på Moriskan. Det är fullsatt. Och folk har betalt 400 spänn för att sitta och kolla på och lyssna på långa samtal om samhällsutveckling, politik och religion. What the fuck?
Jag tänker på det, att du går med en bok en gång, Entertaining Ourselves to Death. Och så var exemplet att förr, som Abraham Lincoln hade debatt, så var det så 3 timmar. Liksom. Och nu får de 2 minuter vara där i SVT. Liksom. Och lite grann tar vi ju, eller poddar tillbaks det till det.
Det är liksom gött. Långformen är tillbaks liksom.
Att man tror inte att folk är intresserade av det, men det är de liksom.
Och det som är så spännande också, jag vet inte hur, har ni liksom mycket kontakt med era lyssnare och så här, har ni bra så här relationer?
Ja, det är ganska gött snack liksom.
I alla fall med de här medlemmarna då. Vi har ju 20 000 prenumeranter, men sen har vi kanske 100-150 medlemmar. De klickar man ju med liksom.
Eller hur? Ja, där finns liksom ett extra engagemang och så här.
Och Facebookgruppen liksom.
Ja, men så här, ni har något så här eftersnack, ja, liksom, medlemsgrupp eller så där.
Ja.
Och alltså, när vi startade så var det ju, det gick ju några veckor
Och sen så började jag, för jag tycker ju om att hitta mönster. Så här, min hjärna gillar att hitta mönster. Och då var jag så här, fan, det är någonting som hänger ihop här med några av dem som hör av sig. Och så började jag titta på det lite djupare. Vad fan?
Personlighetsmässigt.
Ah, ja, personlighetsmässigt. Och det var ju för att jag hade fördomar och jag kom ju från en värld av kulturarbetare och journalister och en viss, vi hade en viss jargong och det fanns en viss definition av vad en intellektuell person är. Och sen så började jag liksom ganska snabbt lägga märke till att några av dem som lyssnade inte bara mest på vår podd utan på långformatspoddar både i Sverige och liksom globalt, globalt USA. Och som verkligen lyssnade och tänkte och hade otroligt djupa analyser. Det var ju knegare. Och det var lastbilschaffisar, det var folk som jobbade på fabrik, det var lantbrukare, för att de jobbade ju med händerna och så lyssnade de på poddar hela dagen. Och sen började de höra av sig och de skrev ju inte mail utan de spelade in så här röstmeddelanden, förmodligen för att de satt och körde truck eller du vet. Och det var otroligt djupa och otroligt smarta analyser, så vi började prata om lastbilsintellektuella. Och den gruppen är jag nu alltså, fan, jag älskar ju dem. De är ju helt otroliga.
Riktigt folk liksom.
Ja, men riktigt folk. Och också när det intellektuella och när det resonerande kommer ifrån liksom ett, ja, för det offentliga samtalet sett oväntat håll, då blir det ju som en nyansinjektion också av perspektiv. Och vi får syn på en massa klassförakt och den här striden mellan stad och landsbygd, och det, plötsligt så börjar man förstå missnöje, man börjar så här, inte för att för mig var det ju inte konstigt, hela SD-grejen var ju inte konstig, eller det som hände med demokraterna i USA, det var ju inte konstigt. Det konstiga både i USA och i Sverige för mig, det var ju den arroganta medelklassens liksom reaktion. Bara, va? Hur kan det här ha vuxit? Men ja, det kan ju vara så att ni har kastat röster genom att håna och dissa och liksom pissa på folk i år, och nu är de trötta på er. Det är klart att de kommer hitta en ny ledare och börja följa honom, och så pissar ni på honom. Det är klart att de kommer hata er till slut och sluta lyssna på era poddar, sluta läsa era tidningar. Och så undrar ni varför de är som de är, och när de gör det så börjar ni kalla dem för liksom white trash eller för vita kränkta män. Det kommer nog hjälpa. Ge det lite mer förakt. Se vad som händer nu. Liksom. Det är Miljöpartiet. Hur fan lyckas man ta så här, vår tids största brännande fråga, eller en av vår tids största brännande frågor, och kommer inte ens över riksdagsspärren?
Nej, det är absolut någonting. Men jag tycker det är samma fenomen ändå som är med typ så Andrew Tate och Jordan Peterson, så här, alla män som har lidit och som man bara inte sett att de har ett problem, typ att det är så här, att det är så här, nej men killar är bara privilegierade liksom, alltså så här, och snubbar lider som fan liksom.
Det var det.
För det tänkte jag fråga dig också, för det,
men en grej som är viktigt att komma ihåg är så här, det här är en formel som jag har lärt mig som är jätteviktig. När kvinnor lider så är det mäns ansvar. När män lider så är det mäns ansvar.
Så det alltid landar på killarna.
Allting landar på män. Det är mäns ansvar att män lider, och det är mäns ansvar att kvinnor lider. Så det är bara att så här, kamma sig och bita ihop.
Liksom. Bita, hur det än blir liksom. för det är något, du pratar så mycket om att män ska uttrycka sina känslor och sådär mer, och man ska få kontakt med det där. Men en känsla som man inte får uttrycka är ju ilska liksom.
100%.
Det är den som är så jävla cursed. Det tänker jag är lite grundproblemet typ. Att snubbar inte får vara förbannade typ.
Jo, fast det där är bara offersnack.
Är det?
Ja, nej, vadå får inte?
Ja, ah, okej, okay, man kanske får.
Det då kanske får. Bara för,
eller okej, okay, man får det, tänker jag.
Vadå kanske får det? Uttryck dig då. Alltså uttryck din ilska då.
Ah, okej, okay. Jag kan uttrycka min ilska, men att det blir väldigt jävligt obehagligt.
Ah, det vill vi inte att du ska bli obehagligt. Inte, ja. Nej, vi vill inte att du ska få något motstånd.
Nej, det är mig han är arg på. Så
det är också så här, fuck det. Så, här.
Så det är bara intressant liksom, tänker du.
Du vill alltså uttrycka ilska utan att få några konsekvenser?
Mm. Just det, det är det jag vill. Exakt. Ja. Just det. Jag vill uttrycka ilska utan att få konsekvenser. Fan, det vore jävligt gött. Men jag blir förbannad när du säger det.
Men håll det inom dig.
Jag ska hålla det inom dig. Jag lär mig.
Nej, men alltså, vet du, jag har ju fått den ganska många gånger att så här, fan, vad bra att du gör den här podden. Jag hade också velat säga någonting, men jag kan inte göra det. Jag är ju svensk, för då kommer jag bli kallad för rasist. Jag bara, nej, men vet du vad? Då tycker jag inte att du ska säga någonting, för Gud förbjuder att du skulle bli kallad för rasist
liksom.
Ja. Det är det jag menar med att så här, folk vill du vet, säga saker, uttrycka sina åsikter, men de är inte beredda att ta konsekvenserna när andra uttrycker sina åsikter. Vad är det för bullshit liksom?
Tycker du att det har varit värt det, konsekvenserna som du har fått av att ha uttryckt dina åsikter?
100%, jag hade gjort om varenda liksom, ja, kanske inte varenda beslut.
85%.
Jag hade nog tagit lite andra beslut, lite mer strategiskt vissa gånger. Och jag hade, om jag hade gjort om Hur kan vi resan, så hade jag...
Ja, det var en av mina frågor.
Om jag hade gjort om, om jag hade fått möjligheten att resa tillbaka och gjort om Hur kan vi resan, med den vetskapen jag har nu, så hade jag varit ännu mer kompromisslös. Jag hade inte...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Håll på att förklara mig. För det kan jag i efterhand bara, fan, varför höll du på och liksom förklara dig för idioter? Såhär, Bosse liksom 43 från Borås med 12 följare, varför sitter du liksom i 2 timmar och förklarar saker för honom? Skitsamma. Såhär, drop and go, gör din grej och fortsätt. Men en av mina skuggor är att jag bryr mig lite för mycket om vad andra människor tycker, tänker och känner. Och det är en sån här vanlig missuppfattning, inte bara om mig men av många av de här karaktärerna ute i podosfären. Det är att man tror att de är avstängda och inte bryr sig ett skit. Det är tvärtom. Det är ganska känsliga, ältande, neurotiska karaktärer.
Annars hamnar man inte i underhållningsbranschen om man inte behöver fylla någon sån.
Eller tänkarbranschen. Tänkarbranschen, liksom, ja.
Men jag tänker, om man vill tänka utan att synas, så kan man ju bara vara inom liksom akademia liksom. Det är, poddar man så vill man ju då synas lite.
Men, ja, det, kanske synas. Vissa gör det förmodligen för att synas. Men sen finns det en lite halvaspig liksom grupp som jag förmodligen själv tillhör mer än jag vill erkänna. Mm. Som är så här.
Erik och grämmarna.
Ja, men alltså, jag älskar ju aspisar. Alltså, God bless.
Det är skönt.
Fan, tänk hur liksom korkad världen hade varit utan. Men det finns en aspekt av, det finns en nyans här. Det finns aspisar som vill ha rätt i sak. Så här, fakta-aspisar, så här, Wikipedia-aspisar. Mm. Det är ett lager av liksom, de oss. Och sen finns det aspisar som är moraliska aspisar. Alltså, så här, rätt ska vara rätt. Alltså, som vägrar så här, som ser på när det blir drev eller mobbning eller den aspekten och så här, som inte nödvändigtvis stirrar på faktafel utan på vad som är, ja, men moraliskt rätt och liksom rätt sätt att bete sig på liksom.
Vill du definiera aspis? Liksom. Vad är en aspis nu?
Någon som aspergers.
Jaha, okej. Okay, okay. Ja. Ja,
jag tänkte att det var någon form av träd. Eller
en
asp.
Det är en liten asp.
Märks att jag jobbat natt?
Titta, det är en aspis. Lilla knottet där.
Han ska växa till sig. Aspisar, du hade Arja Blatten som vi har väl också framöver. Han sa ju en sån bra grej apropå
smidig
det här med...
Smidig segway förresten.
Nej, tack så fan. Jag bara tänkte på det för när ni pratade om tentakelporr och så.
Vi snackar ju hentai.
Är det kanske ni två som gjorde det?
Ja!
För då sa han ju att, liksom att det var ju en följd av censur. Alltså japansk porrcensur. Yeah. att då bara blev det ännu värre. Då fick de rita på det istället. Mm-hmm. Och då kunde de ju rita vad som helst. Mm. Så att, det, att censur också slår tillbaka.
Det sen är det ålar i rövhålet som är nästa
ja, men så här, vi vill inte ha den här.
Den Pornhub-kategorin.
Ja, det, det finns ju ingenting som är så underhållande. Jag vet inte hur upphetsen har det.
Interracial eels in assholes. Bukake eels. Ja,
och det är bara vita ålar i, inga svarta ålar i röven. Då.
Man är liksom all in, så att
det kom för att japanska statsministern vill inte ha mansdominerad på det liksom, där män tog kvinnor och liksom. Då blev det istället små japanska barn och Godzilla liksom.
Och ålar liksom.
Istället, det tycker jag var...
Vad heter det? Du sa ju att du grubblar lite grann när du får skit på tal om målar. På tal om målar. Nej, men när du har fått kritik då, liksom, att du har grubblat mycket över det. Och sådär. Vad har du för tips för att inte grubbla över saker då? Har du några tips?
Ta hat och så.
Ja.
vad sa du?
Det hänger ihop med att ta hat, hur man liksom hanterar drev eller hat och så inte grubbla sönder sig.
Ja, det är en jävligt bra fråga.
Tack snälla.
Den ska du ha. Grubbla så länge på den.
Några tips för att inte grubbla.
Älta, grubbla.
För att inte älta vad andra tycker.
Runka.
Kortsiktig lösning.
Tack så fan.
Nu har Navid-pauserna.
Ja, nu sitter vi tyst nu.
Min ADHD, det var den jag tillade, men hur kan vi? Det var här. Här får jag panik liksom.
Ja, det märks inte.
Man måste fylla pausen här liksom.
Det känns jättebekväm.
Fan, jag tror inte det blir en dates tour här sen.
Jag får tänka lite för i helvete, håll käften.
Nu vill jag att vi bara tar in våra känslor här. Bara känna, vad är nu?
Jag säger som den lilla japanen.
Don't!
Nej men fan. Jag vet inte, fan. Jag vet inte. Men vad tycker ni?
Nej, men du har inte lärt dig av alla drev då, liksom, att du har hittat något sätt att... Nej.
Jo, vet du vad? Vet du vad? Jag jag spenderar mycket mindre tid på
just det.
Sociala medier. Jag spenderar mycket mindre tid i kommentarsfält. Och jag är liksom, jag har satt en deadline för mig själv. 1 januari ska jag inte längre ha sociala medier eller sociala medieappar på min telefon. Jag ska köpa en sån här dumb phone och göra lite andra små justeringar så där, för att kunna komma hem och verkligen bara komma bort ifrån den här dramatornadon liksom. Så jag tror det finns någonting i det där att separera det där borta, det här som, för det är ett drama. Och komma ihåg att det är drama, separera dramat från liksom hemmet. Alltså det som är på riktigt, ni vet. Så här, människor, vänner, kärlek, familj, sanning, konst, skönhet. Alltså de här tidlösa, viktiga principerna i livet. Och bygga liksom, ett starkt, riktigt liv för att kunna veta skillnaden. Det blir som kontrastvätska mot det där dramat. Sen skulle jag säga att det har också hjälpt med att utforska psykedelika, meditation. Humor är ju en slags fördold andlig praktik också. Mm. Jag menar, det är ju ett lackmustest när jag träffar andliga lärare eller så kallade gurus eller visa personer. Har de inte humor så kan de dra åt helvete.
Vad säger det om dem? Enligt dig?
Om de inte har humor? Men hur kan du ha distans till ditt jag om du inte har humor? Hur kan du förstå livets liksom beskhet och sötma samtidigt? Alltså det är liksom märkliga i att vi finns här i den här konstiga upplevelsen och sen försvinner vi. Alltså det är så bizarrt. Och att kunna tänka de tankarna utan humor, då är du ju fast i de tankarna. Då tror du på de tankarna. Och det är ju en av de första buddhistiska liksom principerna. Att inte tro på allt du tänker. Att inte identifiera dig med din tankevärld.
Vad gör du när tankarna kommer då i huvudet? Och du börjar få ångest då? Hur får du bort den? För du har haft en lite ångest, vad jag har läst mig till.
Ja, men jag har absolut kämpat med en del som mental hälsa och liksom PTSD och liksom ångest, absolut. jag lyckas inte alltid liksom avskärma mig från tankarna, för att liksom vara ärlig. Ibland tar de över och då bara lägger jag mig och känner mig liksom patetisk och avskuren från resten av mänskligheten. Alltså det är sån, jag vet inte om ni kan relatera till men så här, känslan av att så här, ligga i sin säng och bara kolla, jag vet att jag har människor runt mig som är fantastiska. Jag vet att jag går till ett meningsfullt jobb varje dag. Jag vet att jag har en som familj och en grym dotter, och det är jävligt kul att så här, vara jag. Men där och då i det ögonblicket, så det är som att det finns ja, inte.
Betyder ingenting med någon sådana.
Och du har tränat och ätit rätt och sovit, men ändå så...
Det finns, det är bara plötsligt så bara... Så är det, så här, det är släckt. Det är så här, det är helt mörkt. Och nu har jag liksom... Jag har tränat min... Liksom, vad man nu vill kalla det. Jag har tränat på att i de stunderna... För det är de stunderna som är... Det är då all så här meditation och breathwork och kallbad och alla de här grejerna. Så här, okej, okay, nu är det upp till bevis. Liksom. Det är då det blir svårt, och det är då jag tvingar mig själv liksom, in i det här liksom, kalla isbadet, in i den här jävla bastun, upp på den här mattan, meditera. Men också, apropå ilska... Mm. Senaste åren har jag lärt mig jättemycket om att så här, bara uttrycka känslor utan ord. Att bara så här, få lov att så här, som fan, morra, skrika, vråla. Ja, men få ur mig det. Liksom. Och också bli kompis med liksom mitt inre monster. Och verkligen säga, okej, okay, här är en energi, det här är en kraft, det här kan jag göra någonting av om jag lär känna den delen av mig och inte trycker undan den. Så det har hjälpt.
Men där kommer ju några fler stycken konkreta
tips faktiskt.
Jag tänkte liksom kolla, för jag har en liten fördom här, så får vi se om den stämmer eller inte. För jag tänker att du är liksom väldigt, väldigt duktig på produktivitet, att du kan liksom optimera för meditation och dricka rätt smoothie och väldigt liksom alltså styra upp, strukturera och optimera din hälsa liksom.
Ibland
liksom. Men jag tänker att du kanske nästan måste öva lite på så här, vara för full ibland typ. Alltså, ja. Eller finns det någon sån att släppa lite på kontroll och sånt?
Ja.
Och inte vara optimera hälsan? Liksom,
absolut. Det finns, du spot on. Jag behöver definitivt påminna mig själv om att släppa kontroll, prestation, duktighet, perfektion, ambitionsnivå, intensitetsnivå, komplexitetsnivå, men allra mest hastighet. Jag kan vara jävligt snabb liksom i idéer och i process framåt. Och så vänder jag mig om, så är det liksom ingen kvar.
Du jobbar lite snabbare än vad andra gör också. Att du köttar på liksom.
Jag vet inte om jag jobbar snabbare, men jag tänker mycket på saker jag tänker på. Så att jag har hunnit göra liksom en vända med mentala brandövningar innan liksom de andra har så här druckit första koppen kaffe.
I skrivande stund, vad tycker du är intressantast att tänka på just nu?
Psykedelika.
Ja, men det känns lite
gjort. Oj, bitcoin.
Vad är... Jo, men fan, jag är... Just nu kaninhålar jag väldigt mycket på storytelling i som psykologisk bemärkelse. Och förstå, vad är en berättelse? Varför har vi sjungit sånger, dratt skämt, berättat historier i årtusenden? Vad har det för funktion? Apropå mönster, apropå mening, apropå som, att överleva den här märkliga existensen. Att berätta historier. Vad är det gör med oss? För det sitter vi och gör nu också. Vad är det vi håller på med? Den tycker jag är skitspännande. Så jag sitter just nu och lyssnar på, vet ni vem Neil Gaiman är?
Jajamän.
Nej.
Amerikansk skräck- och fantasy-författare.
Good Omens har han skrivit.
American Gods.
Vad heter Sandman.
Sandman, Coraline. Han har en masterclass i storytelling på den här appen Masterclass. Så jag plöjde igenom Aaron Sorkin, som har skrivit
vad heter den, West Wing och massa andra grymma serier och filmer. Och sen så
min polare kollar på den just nu faktiskt och säger att den är
Sorkin.
Jättebra. Ja, den Sorkins manusgrej liksom.
Men Sorkin är lite sådär storytelling by Excel ark. Mm. Han är sån här amerikansk sådär, hantverksförfattare. Och briljant. Alltså fy fan vad jag lärde mig mycket.
För det är väl han som har gjort screenplayen till Fight Club, är det inte det? Nej.
Det är en bok av Jack
Palahniuk. Ja, men just screenplayen.
Aha.
Det tror jag
är Aaron Sorkin.
Inte Aaron Sorkin, eller vad han har gjort med som han är kändast för?
A Few Good Men.
A Few Good Men är det kanske.
West Wing, nu blankade bara för det. Men Chuck Palahniuk där.
Som har skrivit.
Honom kan vi snacka. Ja, det där är en drömmest.
Något om honom.
Fan, honom har jag liksom följt sen jag läste ju Fight Club.
Ja, men det är min favoritbok.
Herregud, vad den fullständigt tog över mig.
Och då hade jag ett sånt jobb också, som typ på IKEA Happy Price heter det i Tanum. Så att,
startade du en Fight Club i källaren på IKEA Bäckebål vill jag säga. Men det är för smalt skämt.
Jag blev väl minimalist i alla fall.
För det är så gud, jag kommer alltid tänka
på bara säga en sjuk grej om Chuck Palahniuk.
Gärna.
Han skrev ju Fight Club var ju hans andra bok som han skrev. Mm. Han skrev ju en bok som heter Invisible Monsters först. Skickade den till förlagen, den blev refuserad. Han jobbade kvar på den här bilfabriken. Va? Och sen så körde han Fight Clubs på... Mm. Han gjorde ju Fight Clubs på kvällarna, på barer. Och sen så skrev han boken Fight Club i raseri mot etablissemang och liksom så här skitnördig medelklass som styr liksom litteratur- och förlagsbranschen. Mm. Skickade in den efter att han skickade in första som han blev refuserad med, skickade den in i Fight Club egentligen som ett fuck you, och den blev antagen. Så, så de gav ut den och sen gav de ut Invisible Monsters. Så jag började läsa honom, följde honom, var helt besatt av honom. Och så fick jag höra så här, ett rykte på en massa olika forum om att Chuck Palahniuk har skrivit en skräcknovell som han åker runt på olika campus i USA och läser. Och folk svimmar. Så han hade en,
det kallades grotesk, eller?
Ja, det kallades för body count.
Jag har också hört det.
Han hade en body count då när han släppte den här novellen, när han började läsa den här novellen. På så här, då var det typ 200-300 personer som hade svimmat. Mm. Och det är för att han medvetet har skrivit den så att de första två tredjedelarna så ska du skratta. Vilket gör att du syresätter hjärnan. Det är ungefär som breathwork. Som hyperventilering. Du vet, så andas jättemycket. Och sen plötsligt så kommer det en chock av disgust och äckel. Och då blir det som att du spänner dig och håller andan. Och det är det som gör att vissa personer då svimmar. Så han har medvetet designat
han vill,
det här.
Han vill bara döda människor. Liksom.
Nej, men han skriver ju böcker med kroppen. Som de är fysiska. Och när jag hörde om det här så blev jag så här, oh, wow, jag måste få tag på den här novellen. För att han hade inte skrivit den. Han åkte bara runt och läste upp den. Och så går det några veckor och så kommer en kompis till mig som också är besatt av Chuck Palahniuk. Vet du varför han heter Chuck Palahniuk?
Nej.
Han är tjeck.
Hans morfar hette Chuck. Hans mormor hette Paula. Och han, Chuck då, själv låg under sin säng när hans morfar sköt hans mormor i ansiktet med en hagelbössa. Så han tog, han hittade på det namnet, så han skapade alltså ett fiktivt namn och döpte sitt trauma. Och sen började skriva böcker om groteska saker och våld och liksom dysfunktionella relationer.
Allt för att inte gå i terapi liksom.
Eller tjäna pengar på sitt trauma och göra det kreativt så här. Men då kommer min kompis Marcus och bara, du fan, vet du den här novellen som har fått folk att svimma? Den kommer i nästa nummer av Playboy.
Sexigt.
Så jag
och trauma liksom.
Jag tar en så här, då är jag liksom, fan är jag är 19, så här bohemvänster, går på folkhögskola i Skåne, så jag tar så här walk of shame till Pressbyrån. Och bara, hej, du kan ta en Göteborgs AP och en Playboy. Förlåt, vad sa du? En Playboy. Ja, okej. Köper den, läser den och bara, det här är ett masterpiece. Går in på skolan på natten, kopierar upp så här 1000 ex av den här novellen.
Men tror du att jag gillade det då?
Och sen åker mm. runt med pågatåg i Skåne och lägger ut den här novellen som folk ska läsa.
Fan, tänk om man kunde vara så driven som du är. Här är ju så...
Manisk heter det ibland också.
Ja, just det. Det är det.
Men boken Fight Club, den är ju till och med början en rolig kritik till samhället, kapitalism. Liksom. Och sen är ju, som jag tolkar, jag tror jag läst den två gånger och sett filmen fler och fler, liksom, att, mm. att sen visar han ju även att liksom, en motsats eller en revolution, eller det är inte heller så jävla bra. Liksom. Mm. Hur tolkar du budskapet i Fight Club?
Alltså Fight Club var ju första gången jag började tänka på de här frågorna kring
typ samma.
Män, mening, manlighetskris, den moderna mannens struggle i liksom, hur uttrycker jag mitt våldskapital på ett sätt som skyddar flocken, hur möter jag mitt inre monster, hur hanterar jag aggressivitet, libido, ilska. Det var ju första gången någon sa det där till mig genom en bok. Och jag var så här, oh fuck. Det här, jag kände mig liksom sedd på ett djup som jag inte hade blivit tidigare. För att det fanns ju ingen man, varken någon i min närhet eller som jag läste sådär. Det var inte som att jag läste Marcus Birro eller...
Han blev tagen.
Och så här, oh, det där resonerar med mig liksom. Mm. På det sättet. Det var ju ofta bara så här tankevärdar och liksom intellektuella idéer. Men när jag läste Chuck och när jag såg Fight Club, jag bara, det här är ju adresserat till hela mig. Det är både så här, det är liksom kuk, det är själ, det är kropp, det är hjärna och hjärta, och det finns både så här våld och sårbarhet i det här. Jag hade aldrig liksom tagit del av en sån berättelse innan.
Nej. Men den är ju omtvistad lite grann vad han vill liksom. Och jag tänkte om du hade kanske någon åsikt om det. En tanke kring vad syftet var med boken eller budskapet, eller hur man ska tolka den, för det tror jag folk är fel delvis.
Hur man ska tolka den?
Alla kan tolka den. Jag har en jävligt intressant tolkning här, om jag får se det själv. Nej, men det är en viral TikTok som pratar just och tar liksom Fight Club som exempel, och det är, de brukar säga att det finns en story Hollywood inte kan berätta, för att berätta om den för bra så slutar den existera, vilket Fight Club är. För att på ytan är det här antikapitalistiska och det manliga, men det handlar ju om så här, det är en sektledare liksom. Och det är det på den vänster, att det är så här, ja, sluta jobba för staten, ni ska jobba för mig liksom, som de börjar göra. Och eftersom den är så successful som han som sektledare, så vouchar man ju för honom, för så här, Tyler Durden liksom. Så det blir ju bara att det är så här, man är ju inne i sekten själv. Och så det är det som på den vänster, alltså, och det man inte inser där är ju att det är ju en skadlig sekt på något sätt. Förstår du?
Och då har jag funderat så mycket på vad det är han vill ha sagt, men inget av det är bra liksom.
Ja, att man ska komma fram till något. Ja, det är sant. Jag vet inte vad man ska dra för slutsats exakt liksom. Bara, lyssna inte på auktoriteter
det
alls
känns
kanske.
Som att du kanske har en take där.
Jag tror inte att han har så många pekpinnar i Fight Club, eller egentligen i några av hans böcker. Jag tror inte att han vill att du ska någonting. Och den författaren som vill det är inte författare, det är en politiker.
Nej, men det är väl så. Att man får dra sina egna slutsatser på något sätt.
Absolut. Och är det någon som jag tror uppmuntrar till eget och kritiskt tänkande, så
jo,
är det han.
Kan jag
har ni hört honom hos Rogan förresten?
Ja.
När
ja.
Han pratar om sina skrivworkshops. Mm. Att det är folk som köper biljetter till hans skrivworkshops och blir offended. Han bara, men fan gör du här? Har du läst en rad av vad jag har skrivit, ditt jävla idiot? Mm. Mm. Det är lite som folk som betalar pengar för att gå på typ Kill Tony eller på någon rå komiker och bara, jag är kränkt. Men vad gör du här? Gå hem. Kolla på Bumbibjörnarna, så det är okej.
Okay. Jag körde med Peter Wahlbeck i förrgår.
Oh, hela är det okej? Okay? Vill du debriefa?
Ja, du hör ju att jag vill prata om det. Nej, men då är det också det där liksom.
Har inte ni så här protokoll med polisen när man varit med om någonting så här?
Ja, exakt.
Ja, men det är ju debriefing.
Ja, exakt. Ja, vad är första frågan?
Jag har tackat nej till debriefing varje gång.
Okej.
Okay. Har men fortsätter du med podden?
Nej, jag tänkte bara säga
när vi blev, någon gång har vi blivit tvingade, tror jag, att sitta med sådär liksom. Men jag sköter väl mitt, inte själv så, utan jag sköter mitt hellre med att snacka med Viktor eller snacka med nära vänner snarare än kollegor liksom.
Ja, så. Rimligt.
Ja, ja.
Mm. Okej, Peter Wahlbeck.
Ja, nej, men det är bara en kul grej. Det är exakt det du sa, hände bara en dag liksom, att de köper biljetter till honom och sen går de och säger att han är rasist liksom.
Men det är också så här, har ni sett Peter Wahlberg senaste 20 år eller vad tänkte ni? Det börjar ju med rasistiska skämt och sen är det bara rasism kvar i slutet. Men det är ändå så här, men det är underhållande på något sätt ändå.
Men jag kan ju inte tolka det på något annat sätt än att de går dit och de vill göra den dansen.
Ja,
och så vill de sen gå och liksom pysa ut den här kränkthetsluften på sig och sina och dela det i sina kanaler. Alltså jag kan inte eller är de så dumma i huvudet?
Ja, men de kan också inte ha vetat vad det är.
Jag tror nästan att folk inte har kollat att de så såg honom för 20 år.
Självklart. Han är rolig i parlamentet.
Men nästan
men var han med i parlamentet?
Ja, för länge sedan. I början var det nog så. Alltså han blev väl inte galen förrän lite senare?
Det är nästa avsnitt med honom. Vi passade ju på den.
Men han är spännande.
Väldigt, men apropå det här med män och känslor och så. Du är väl lite av en mansaktivist. Och jag vet att jag i alla fall lyssnade. Har du inte på mig? Är det fel ord eller?
Men mansaktivist för mig betyder ju, nej men det är ju de här kränkta incel Reddit-killarna, absolut inte.
Nej, okay.
De kommer,
som är mansaktivist, okay.
De kommer till oss och till det vi gör med, med liksom mansgruppsarbete och de kommer till oss och försöker köra den jargongen och citerar Andrew Tate och skyller allt på feminismen och då luggar vi dem, alltså inte fysiskt men det är så här, vi accepterar ju inte offerskap.
Nej, du bjöd mig och så var jag inne och skulle boka och så var det för dyrt. Det var, tyvärr så att annars hade jag gärna. Men jag hörde när du debatterade med Chang om det där, Frick.
Ja.
Och du skulle inte vilja återge vad han har fel i och Filip när de säger så att man inte ska, eller har du, jag är jättenyfiken på vad det är du vill att män ska.
Vad fan har jag fel i?
Ja, men ni kanske, Chang var väl lite så att vi ska inte prata utan vi ska åka epa, eller vad säger jag, ragga bil och.
Alltså så här, bara för att vara tydlig. Poängen är inte att du måste prata om dina känslor, utan poängen är att vara i kontakt med dina känslor. Och det kan du vara utan att prata, och ibland kan till och med språket stå i vägen för att vara i kontakt med dina känslor. Så det är snarare att så här, lära känna dig själv, förstå vem du är som man, vara i kontakt med dina känslor så att du inte flippar efter två glas vin. För det är ju det som händer med de här liksom soyboysen och feministkillarna som ska liksom hålla på och liksom godhetssignalera. Ett glas rödvin in, så är det ju de som inte har koll på sitt våldskapital.
Som hamnar i MeToo.
Nej, men alltså, det finns någonting där. Har du tränat kampsport, om du har liksom, är du i kontakt med din aggressivitet och din ilska och dina känslor när det uppstår en situation som är pressad, då har du det blir som en mental brandövning. Du har stegat igenom det. Tittar jag på dig igen, för jag tänker mig att ni har den typen av övningar säkert när det är riskfyllda situationer. Jag tänker så här,
absolut.
Post George Floyd så måste det ju funnits massa sådana, okej, hur gör vi det här bättre?
Ja.
Right?
Ja. Mycket terror också och så där.
Ja.
Nej, men allt möjligt.
Så man går igenom scenarion och det är samma sak tänker jag med oss män, att det är så här, att stega igenom de här extremt liksom hotfulla, utmanande, liksom svåra situationerna, göra det i ett utrymme som inte är skadligt, och sen när det är väl i skarpt läge så kan du liksom hantera det mycket bättre.
Så det är det ni gör i ert gäng där då? Alltså att
det är en av grejerna.
Ni lär män att komma i kontakt med sina känslor?
Bland annat.
Ja.
Och sen så handlar det liksom till syvende och sist om att växa upp. Mm. Alltså att sluta vara en pojke i en gubbkropp. Liksom.
Ta tag i din skit. Liksom.
Ta tag i din skit. Växa upp. Ta ansvar. Sluta skylla ifrån dig på uppväxt, föräldrar, kvinnor, feminism. Sluta liksom projicera. Vara medveten om dina triggers.
Det låter jättejobbigt allt här.
Ja, men vet du vad? Jag tycker du ska undvika allt som är jobbigt. Jag tycker du ska ha lite kuddrum hemma och bara...
Jag måste fråga, för jag läste ju din bok, den senaste boken där, som du släppte 2022, Min vän Björn. Jag tyckte den var skitbra, men det var en plats i boken som jag bara sa, nej men fan, det här måste jag ju veta, så därför tänkte jag kolla med det här nu. För du berättade att du blev väldigt ledsen vid en, jag vet inte om det var skilsmässa, men det tog slut med tjejen.
Just det.
Och så förstod jag det som, nu får du stoppa mig ifall jag säger någonting som är fel, men jag förstod det som att du liksom hade ånger där i att du hade gjort någonting dumt eller något sådär. Och jag var så här, vad är det han har gjort?
Yeah.
Det är det.
Nej, men jag betedde, alltså så här, jag betedde mig skitilla mot henne.
Ja, just det. Och ja. Vad gjorde du då? Om du vill säga det.
Ja, men, ja absolut. Nej, men det finns inget som, det finns inget att dölja, utan anledningen till att jag stannar upp lite är att jag är försiktig, kanske fel ord, men jag är varsam med att inte bryta igenom hennes integritet. Mm. Så jag är mån om att inte så här, så. Det fanns inget fysiskt våld inblandat. Jag har inte nära till fysiska våldsimpulser, för att jag själv har liksom varit med om mycket sånt. Mm. Däremot så kan jag, när jag blir rädd, när jag känner mig trängd, när jag känner mig orättvist behandlad, när jag känner mig attackerad, så agerar jag inte så klokt. Och det jag gör är att jag höjer rösten. Och har en ganska kraftfull, och liksom kan vara en jävligt hård röst. Mm. Och ganska kraftfull energi som jag ibland inte är medveten om skapar en hotfull känsla. Och det känns inte alls varken schysst eller fräscht eller ansvarsfullt i efterhand. Så det behövde jag både be om ursäkt för, vilket jag gjorde, men också titta på de delarna i mig själv som beter sig så. Och det gör jag fortfarande.
Du blev arg och fick ta konsekvenserna, just det.
Ja, det var värdefullt. Och sen så precis efter separationen så tyckte jag väldigt synd om mig själv. Det här var samma vecka som förintelsedrevet.
Oj,
Då är det mycket.
Så samma vecka som förintelsedrevet så lämnar hon vår relation 3 veckor efter att vi har skickat ut inbjudningar till vårt bröllop. Och vår familjehund försvinner. Mm. Min ena bästa kompis son föds död, och de återupplivar honom, och det visar sig att han har en hjärnblödning i vardera vänsterhalva, och Björn får sitt första ALS-skov och svarar inte telefon. Mm. Samma vecka, januari 2019. Och då, apropå avgrund liksom, då var det verkligen så här, då låg jag i min säng och kunde fysiskt inte ta mig upp. Och tyckte så jävla synd om mig själv. Och i den storyn liksom, då var det så här, det var hon som hade lämnat mig, hur kunde hon liksom. Så jag gjorde mig själv till ett som offer i det. Sen har jag tur att jag har jävligt fina kompisar, alltså riktiga vänner som när det väl gäller så finns de där. Och sådana situationer för mig blir ju lite som lackmustest. Mm. Det visar sig vilka som är de riktiga vännerna som tar ett flyg från typ Härnösand till Malmö samma dag. Mm. Och står i ditt kök och gör matlådor och tar hand om det. Fan, jag blir helt Okej.
Okay. Folk som inte måste fråga liksom, som tar initiativen. Ja.
Som, mm. Precis. Och Henrik var ju det. Och vi hade inte känt varandra alls länge. Mm. Så han skickar en taxi för att plocka upp mig och min dotter liksom, hem till honom och hans familj. Och bara så här, tar hand om oss. Liksom. Och då blir det så tydligt vilka som är på riktigt och vilka som bara är inboxkompisar. Mm. Som hör av sig på inboxen och bara, ja fan, egentligen står jag på din sida. Men jag bara, men skriv det då. Uttryck det då. Nej, men du vet, du kan ju göra det, jag kan ju inte göra det. Nej, för du vill inte ta konsekvenserna. Yep. Det är därför jag är så jävla liksom, men det finns fortfarande, märker jag nu när jag pratar om det, finns liksom ett men en ilska och ett sår liksom, för människor som bara snackar. Mm. Och jag tror att det var som under den veckan eller i samband med det som jag verkligen så här, jag började fatta Aaron på riktigt liksom. Var liksom, innan kunde jag tycka, fan vad shit vad hård han är eller vad arg han är, och sen bara aha, okej.
Okay.
Han har gjort det här några gånger liksom. Mm. Mm.
Men är det inte lite okej okay när allt det där händer och vara bara offer för någon dag eller två eller tre eller så här, att vara lite offer?
Jo, du har en poäng i det. Att, men jag skulle nog vilja säga att det också finns en poäng att skilja på sorg och offerskap.
Ja.
För att offerskap kan också vara ett sätt att inte känna hur ont det gör.
Ja.
För offerskap är inte en känsla, det är en story. Och det blir också ett sätt att skydda dig från att känna sorgen, att känna smärtan, att känna ilskan. För att du går in i ynklighet istället för
ska
energi.
Ska man inte kunna få unna sig det lite ibland och få vara
absolut.
Lite
alltså, ja, och jag vill också säga det så här. Ja, fan, gör det en liten stund. Men så här, jag tror det farliga är att sen när det blir en identitet, när det blir en roll, när du börjar liksom förknippa dig själv med att vara ett offer. Vi har alla situationer där det har varit synd om oss. Men vi är inte de personerna det är synd om. Är du med på skillnaden?
Mm. Men jag köper det, men det blir liksom för mycket så här, ska man vara perfekt till och med i sin sorg, typ att det är så här, att det finns ett rätt
finns
sätt att hantera det här på liksom. Ja, men det är något att det är så här, ibland så måste man ju få tillåta sig själv att bara vara piss liksom. Mm. Och tycka synd om sig själv och vara narcissistisk och egoistisk och inte sträva efter perfektion eller tiden.
Mm. Men jag sorg känns länge bara, tror jag.
Det är okej.
Okay. Ja. Jag köper det. Liksom. Jag köper det du säger. Alltså, jag tycker du har en jättefin så här, empatisk poäng i det du säger. Och det jag säger kommer inte från perfektion, det kommer ju också från empati. Mm. Så jag skulle vilja säga, ja, ta en liten stund och gör det. Absolut.
En kvart, liksom.
Nej men alltså på riktigt. Men för din egen skull, inte för perfektion eller för prestation, utan snarare för din egen skull, så finns det en poäng i att ställa dig upp och liksom uttrycka ditt raseri. Det finns en energi i det. Mm. Det finns en integritet och värdighet i det också. Så, den är också viktig liksom. Den är empowering.
Men är det inte också en relevant fråga, tycker jag, det där när allt går så jäkla dåligt och att hon lämnar dig där och du ställer dig den frågan, varför lämnar hon liksom? För det är inte det också en relevant fråga, för där när du har det som tuffast, varför lämnar hon där då liksom?
Jo, men det är skillnad på frågan hur kunde hon lämna mig och fan shit, undrar varför hon lämnade mig. Alltså, fan, det finns någonting här jag behöver bli bättre på och titta på. Det är ju konstruktivt.
Mm.
Så den absolut, och det var ju den som jag sen då blev liksom både stöttad och utmanad i att gå vidare med. Att så här, fan, det finns någonting här du behöver fixa, Navid. Så här. Inte utifrån så här resultat och perfektion, utan det är nog bra att titta på de här bitarna så att det inte drabbar fler och liksom i förlängningen dig själv. Det är ju inte nice och du vet, explodera på det sättet eller höja rösten eller skrika liksom. Jag tycker det är en förlust så.
Mm. Nej, det är klart att det är konstruktivt. Jag är alltid lite allergisk mot liksom strävan att självförverkliga allt, det är allt liksom. Så det är något så att man sparkar lite bakut liksom.
Jag håller med dig.
För jag kan tycka att det blir liksom optimeringen av sig själv i alla. Ja, det är speciellt, för det är klart att man vill bli bättre, men det kan också så här lev lite liksom på något sätt utan att.
Jag håller helt med dig. Liksom, och det du säger nu, det är också en sån grej som jag tror vi pratade om det innan. Mm. Jag behöver påminna mig själv om det du säger just nu. Det är därför jag tar det till mig. Jag kan bli väldigt så ambition eller liksom utvecklingsfokuserad
liksom,
och kanske inte så tillåtande med mig själv att säga, ja fan, tänk inte så mycket, eller du vet, behöver inte analysera, utan bara var lite i det.
Sen är det ju på något sätt det kanske typ optimerandet och självhatet eller whatever som gör att man får saker gjort också. Så det leder ju.
Jag vill nog lägga en ganska stark gräns mellan optimering och självhat. Det är så här, jag tror inte att självhat är nice på något plan.
Nej.
Du kan nog bygga jävligt stora bolag av det däremot. Mm. På den energin.
Mm. Det är fan vad folk har gjort det alltså. Bara för att de ska bevisa saker för sina föräldrar eller whatever liksom.
Yep.
Get shit done liksom.
Hade inte blivit så många böcker från Alex Schulman annars.
Nej, det kan man tänka. Fan, det här är fan, det vore i och för sig rätt bra om det inte. Nej. God, liksom. Men jag tänkte kolla med dig, för du har ju berättat att du kommer från en väldigt tydlig vänsterbakgrund med marxister och så här. Och det känns ju som att vänstern har väl ändå, de har väl vänt sig lite emot det liksom. Och att, har du känt dig sviken från det hållet liksom, att de...
Alltså till att börja med, det finns ju inte en vänster.
Nej, det är det inte.
Och de som håller på med det där tramseriet, du vet, med
lättkränkthet och triggervarningar och mikroaggressioner och trygga rum, det vi kallar för woke, som finns över hela det ideologiska spektrat. Alltså, titta bara nu, alltså republikansk woke eller höger woke är ju jättenärvarande också.
Vad är det för något?
Samma sak.
Men, har du något exempel?
Det sitter en man i klänning och läser en saga. Okej. Och?
Ja,
Shakespeare, säger jag bara. Googla, läs en bok, det jävla pucko. Så, så här. Ni har precis förbjudit abort. Titta på det istället. Så här. Titta på era värderingar. Höger woke, vänster woke. Det är så här, samma puckon fast bara på olika som, delar av spektrat.
Yep.
Det är ingen skillnad. Så nu tappade jag tråden lite, tror jag. Men vi snackade om
om du kände dig sviken från
vänster. Just det. Nej. Men så här, jag har ju inget medlemskap eller i någon jävla klubb.
Nej.
Du vet inte vad jag röstar på eller vad jag står ideologiskt. Du bara frågar, så här, du vet vad mina föräldrar står. Du har inte frågat mig.
Vad känner du att du står?
Det ska du skita i.
Jag har ingen ideologi alls nu.
Jag är inte så ideologiskt driven på det sättet. Jag är inte utopist. Jag tror inte att om jag följer vänsterideologi eller högerideologi eller progressiva eller konservativa till något slags utopiskt paradis där framme. För mig är det bara en omskrivning av kristendom.
Du är mer som Marcus Alaria, magsår och sakfrågor liksom. Som,
Var det hans budskapsplattform? Ja,
han sa det, jag vill ha magsår hela tiden och bara lösa ett problem i taget.
Gjorde han
det? Ja, det var ju det han sa. Han identifierar sig inte med någon
ideologi. Ni har haft honom. Han är så jävla rolig. Han är så jävla rolig. Han är ju, liksom, han har en komisk ådra som är sådär, vet inte om han själv fattar det liksom. Första gången jag hade med honom i Byrkanby och han berättade om när Chang Frick var på den här liksom hemska terrorattacken, ni vet, på Drottninggatan med den här bilen.
Ja, lastbilen.
Lastbilen, ja.
Var Chang Frick där?
Ja, men han var ju en av de första på plats.
Han körde bilen liksom.
han var liksom där jättetidigt med kamera och höll på liksom att dokumentera sådär. Och sen när liksom allt var över så bara fan också, jag är så jävla skitnördig. Och så bara så här, fan jag måste skita.
Ja,
bara, vem känner jag här i närheten som jag kan gå och skita hos? Och så bara Tino Sanandaji bor väl här någonstans. Ja. Så här ringer på oss Tino av alla människor och går upp där bara för att skita. Det är...
Han har gjort oss med staff också. Det gör de.
Va? Det är hans grej.
Det är lite hans grej kanske.
Kolla, du förstör någons toalett.
Oh, wow, det visste
inte. Men du är yttrandefriheten är ju i alla fall en hjärtefråga, gissar jag.
Det kan man ju påstå, absolut.
Och då kan man bli nyfiken på hur hårt du drar det på en konkret nivå när det kommer till sånt här hets mot folkgrupp, förtal, vad är det mer, koranbränningar. Är det alltid liksom, är du...
Det är ju tre väldigt olika frågor, ska jag säga. Det är nästan så att man får ta dem en i taget.
Jag får
Du har fyra minuter på dig.
Jag tror inte att hets mot folkgrupp är en konstruktiv lag.
För den är väl ganska unik för typ England och Sverige, kanske några till. Det är inte så stort heller.
Det är mer än jag har koll på.
Jag, men jag tror inte att den är så heller i så många länder.
Mm.
Och jag håller med.
Jag tänker så här, att vi har ju, det här vet ju du bättre än jag, det finns ju redan i lagstiftningen kring hot, förtal. Utifrån rättssäkerhet så har vi liksom, vi har lagar kring det där.
Förolämpning finns också. Till exempel.
Är det sant?
Ja. Det låter inte så bra.
Det låter inte bra. Mm.
Och kränkning kan man säga, alltså att du kan kränka en person, men förolämpning brukar ju också.
Hur kan du kränka en person?
Om man kränker en person tillräckligt mycket så blir det ofredande eller till exempel förolämpning då liksom.
Ah, ja, men då hamnar det i så här trakasserier.
Ja, typ.
Okej, okay, okay. Men vi pratar inte om
kränkeslag, hoppas jag. Alltså,
nej, men skulle någon säga din jävla snutfitta till mig, så skulle jag ju kunna, om jag ville skriva på förolämpning till exempel.
Även om de bara ser det en gång?
Ja, jag skulle kunna skriva på det. Sen får vi se. Det brukar ju inte användas. Man brukar inte tillämpa det så mycket. Men det finns ju de som anmäler, går in och anmäler förolämpning.
Men fittor är ju inte en minoritet liksom.
Nej, men det där är ju hets mot folkgrupp eller det kan ju vara något sånt där liksom. Men förolämpning, att du har förolämpat någon liksom.
Ja, varför ska det vara olagligt? Det är ju
idiotiskt.
Ja, men det är så folk vill ha det, på säga, men det är kanske inte ens
men, är det så folk vill ha det?
Det vet vi inte än.
Folk vill handla på ull. Alltså.
Ja, nej, men, alltså den, i för, men det verkar inte vara massor partier som vill ta bort den lagen heller i och för sig.
Men just att det gäller vissa grupper tycker jag som går emot både rättssäkerhet och yttrandefrihet. Vi kan inte göra en massa undan... Alltså, vi kan, visst, vi kan, men fan, det ställer till det, tror jag. Mm. Och så att, nej, jag tror inte att den är konstruktiv i relation till yttrandefrihet eller till demokrati eller till allas lika värde. Jag tror inte att den är konstruktiv när det kommer till rättssäkerhet, där vi alla ska vara lika inför lagen, för då är vi inte det.
Nej, exakt.
Då kan jag har ett trumfkort gentemot er. Jag kan hela tiden, kolla, när vi var sex, du kommer ni kanske plockar den här referensen, Sticky Fingers. Mm. Rockklubben.
Jag har jobbat på Sticky Fingers.
Har du det?
Nej.
Hur gammal är du?
Jag är 29.
Ja, men jag var nog inte där då, men det var ju som, ja, det måste ju vara preskriberat nu. Vi gick ju in där på falsk lägg liksom. Mm. Så jag var ju 16 liksom när jag gick dit första gången. Och då hade jag ju lånat ett falsklägg från en kille som gick i trean då, som var 18. Mm. Som också var iranier. Det var det enda vi hade gemensamt. Mm. Vi var inte lika för 5 öre. Och så fick jag alltid låna hans falsklägg på torsdagarna, för att då hade ni ju happy hour mellan 8 och 10, så då satt vi där och pimplade tequila och spelade blackjack.
Stod Claes i baren när du var där fortfarande?
Var det han den coola japanen?
Nej, det är gubben med kepp som stod längst ner i rockbanan.
Oh, det minns jag inte. Jag minns bara att jag såg Håkan Hellström spela live där för första gången.
Ja, ah, coolt. Det var när han var...
När han precis hade breakers, släppt liksom första plattan. Liksom.
Coolt.
Och så... Och så kom vi fram liksom i kön då, kom vi fram till vakten, och så visade jag ju mitt... Eller förlåt, min kompis lägg då. Arash lägg. Och då vanligtvis bara tittade de snabbt och så släppte de in mig. Och så någon gång då så var det en vakt som bara tittade lite längre, och så tittade han på mig och så tittade han lite längre. Han bara lite så här försiktigt, när jag säger, är det här du? Och jag bara, så drog jag ju blattekortet. Jag bara, är du rasist eller? Han bara, nej, gå in bara. Det där körde ju vi med lärare, med poliser, med vakter liksom. Ja. Det är så här, då det är inte, då är vi ju inte liksom lika inför liksom rättsprinciper och inför,
nej, men lika inför lagen.
Nej, precis. Ja. Vilken var den andra? Det var
förtal är ju då kanske nästa, möjligtvis, det är jag aldrig hört en debatt om.
Och det bygger ju också på liksom rättssäkerhet. Mm. Du kan ju inte anklaga någon för att ha gjort något de inte är dömda för.
Sen är det lite konstigt här att man kan åka dit för förtal när något är sant.
Ja, alltså, även om du är dömd för våldtäkt. Och
det handlar inte om sanning.
Nej,
det handlar om åtal. Ja. Alltså, du är inte dömd. Är det, så här, är det sant, spelar ingen roll. Du är inte dömd.
Nej, men även om du är dömd och han säger att du är en fruktansvärd våldtäktsman, och, alltså, om du är då dömd för våldtäkt, mm, och han hänger upp affischer på dig att Navid är en våldtäktsman, en fruktansvärd sådan. Då kan du ändå
till skillnad från förtal. Icke fruktansvärda våldtäktsmän.
De snälla omtänkta.
Nej, men det går ju. Och, alltså, ja, det han, så även om man är dömd faktiskt.
Just det.
Ja, så man får liksom inte, det blir alldeles för stort, jag menar, den här kränktheten då igen. Att man tycker väl inte att hela världen behöver veta att du är en våldtäktsman, utan du ska få en ny chans. Liksom. Det är så man ser på det. Liksom. Jag försvarar inte, men det är så det fungerar.
Jag tycker det finns en rimlighet i det. Jag tycker det finns en rimlighet i att du fuckar upp. Du får som en process som åtminstone har som intention att vara saklig. Och sen så döms du utifrån som principer som åtminstone har som intention att vara lika för alla. Det är ändå det bästa verktyget vi har hittills. Och sen så sitter du av ditt straff eller liksom betala konsekvenserna för det du har gjort, och sen är du klar. Mm.
Så är det. Och har man vettiga straff då, så är det ju inga problem. Då ska det ju faktiskt ska vara slut där. Liksom. Alltså det är väl...
Och vettiga straff är ju... Ja. Det bedöms ju av de som sitter där. Eller hur? Ja. Så man kan ju också påverka vilka som sitter där. Så om du inte tycker att de dömer tillräckligt hårt, så har du ju möjlighet att påverka ditt samhälle, eller hur? Så okay.
Och på den noten tror jag att vi måste runda av.
Men nej, nej, vänta, vänta. Aspigheten här, du hade en tredje också. Vi kan inte sluta mitt i liksom.
Nej, vi har
ingen stress.
Dessutom fick jag 5 minuter här från livepodd-publiken. Nej, men det var ju det här med, vi har inte pratat så mycket koranbränning i den här podden. Nej,
vi har en minut nu.
En minut.
Vad var sista?
Nej, men då kanske du bara kan svara ja eller nej på om du var för eller emot.
Koranbränning?
Nej, men jag på yttrandefrihet bara.
Nej, men så här. Kolla. Igen. Att göra undantag för en bok, oavsett vilken bok det är, blir inte så konstruktivt för helheten. Om vi pratar rättssäkerhet, allas lika värde och demokrati, jag säger inte att det är rätt eller fel, jag säger att det blir okonstruktivt. Så.
Var hittar man det om man vill följa dig?
Googla.
Ja. Och jag kan rekommendera din bok. Du har skrivit flera böcker. Jag har läst bara tyvärr den senaste dag, men läs hans böcker.
Tack snälla. Och fan, det här var skitkul,
grabbar. Ja, jättebra.
Jag fann det, ni bra på det ni gör. Jag har lyssnat och upptäckte Josef Barkenbom genom er också.
Ja, kul. Ja, just det. Kul. Han har ju frälst mig.
Det här är den frälsta versionen, eller?
Jag är typ kristen nu.
Det kan man inte tro.
Jag jobbar på det.
Älskar Jesus.
Ja, precis. Jag tänkte då hur det var innan.
Tack snälla för att ni fortsätter att köra det här. Det är skitviktigt. Bra jobbat.
Du
är
vår förebild. Samtalet fortsätter. Vi är medlem.
Tack så mycket för att ni lyssnat på Oskyldigt samtal. Ha det gött. Ha det gött.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.